I veckan beslutades att den svenska västkusträkan inte längre är rödlistad på WWF:s konsumentlista. Och av den anledningen ska vi idag i Supermiljöpodden prata om fiske och hur ett framtida fiske skulle kunna se ut. Dessutom diskuterar vi svensk miljöpolitik, klimatneutrala textilier och upptäckten av penselkrabban i svenska farvatten. I studion i vanlig ordning, Vera Telemo och mig, Ellen Palm. Hallå Vera, vad roligt att vara tillbaka i studion med dig. Det var inte så många dagar sedan nu.
Nej, vi fick ju köra en liten snabb, komma tillbaka lite snabbare än vanligt eftersom min stundande 36 timmars bussresa till Edinburgh kommer nu på fredag.
Ja, och sen är du borta i?
10 dagar, man får ju passa på att vara borta en stund när man har 2 dagars resdag.
Ja, jo,
så verkligen. Känns det inte som en weekend, blir inte så aktuellt.
Nej.
På det sättet.
Men och under tiden kan ju folk lyssna på Supermiljöpodden på iTunes och i sina podcastappar nu för tiden.
Kan ju jag göra nu för tiden också då. Hela
så
vägen.
Om ni saknar oss under de här 10 dagarna som Vera är i Skottland så får ni lyssna om på alla programmen som nu ligger ute på alla podcastappar. Häromdagen så käkade jag lunch ute i solen. Det har varit en väldigt, väldigt fin vecka. Och då så satt det 3 personer bakom mig. Det var ganska sen lunch. Det var ganska tomt på den här terrassen. Och så satt det 3 personer bakom mig och pratade om allt sådär som man gör när man pratar lunch. Men sen så kom de in på det här med framtiden. Och så var alla 3 väldigt, väldigt negativa. Och var så här, ja men sen våra morföräldrars generation så har allting bara gått liksom neråt och det blir sämre och sämre och det var något som var lite tveksamt om att det var någon som frågade vad tror du att det finns för korrelation mellan att samhället blir sämre och sämre och kvinnor får mer makt? Där kände jag att jag tappade lite tron på hela konversationen. Men jag frågade dem sen vad de pluggade för något, för jag tänker att jag har en väldigt positiv syn på framtiden och ser väldigt mycket fram emot om 30 år. För att jag tror att många saker, då tänker jag klimat och miljömässiga saker och typ mänskligt liksom varande och staden och allting kommer vara mycket bättre. Men, och för att jag pluggade, jag har pluggat och så vidare. Men att de då som pluggar ekonomi tycker att allting bara blir sämre och sämre. Och när jag sa att jag stannade dem sen och frågade vad de pluggade. För jag tänkte, är de liksom designstudenter, pluggar de ekonomi? Vad har de för ingångsvinkel?
Ja, men det är ju, alltså, så du menar att ekonomiskt sett så går det sämre. Det är också märkligt egentligen att de är
fast
så.
Det är väl ändå sant. Jag tänker att så här, våra föräldrar, vi kommer ju aldrig kunna köpa liksom, en bostad och bli rika så som våra, liksom, för våra föräldrageneration har gjort.
Nej,
så att ekonomiskt
precis.
Kommer vi kanske få det sämre, men jag tror verkligen inte att jag som person kommer få det sämre.
I Sverige kanske, men det känns väl som, man pratar mycket om att de här, alltså den globala fattigdomen går väl ändå ner, vad jag har förstått från de här, liksom, att vissa millenniemål och sånt möts ändå och så vidare och det går på något sätt framåt. Men det är ju också intressant att just, jag tycker ju att det är härligt med det, Ellen, för att du är ju, alltså det känns som civilingenjörer har ju mycket mer en positiv framtidssyn än till exempel miljövetare som jag har pluggat. Där var det ju, vår första föreläsning var det så här, ja men var beredda på att ni kommer vara deprimerade nu i 2 år åtminstone, ha miljödepression. Alla bara, ja tack för den. Och det stämde ju ungefär. För de sa att först lär man sig alla problem och sen lär man sig lösningar. Men jag tror att jag var nog mycket mer, ja, men som vi kanske pratade om i det här programmet också, att det finns också en väldigt positiv framtidsanda i miljö just. Eftersom det är stora problem och i stora problem kan man också hitta stora förändringar.
Innan vi pratar om de stora förändringarna i fiskindustrin så ska vi ta upp några av veckans miljönyheter. Ett fynd av den asiatiska arten penselkrabban har för första gången hittats i Sverige. Fyndet gjordes i Fiskebäck Kil och enligt forskaren vid Institutet för marina vetenskaper Mats Berggren så kan krabban helt förändra bottenmiljön och våra ekosystem på den svenska västkusten. Tydligen så äter den här krabban hela tiden och kan därför finns det väldigt, väldigt, eller vad säger jag? De kan lägga väldigt många ägg och bor i väldigt stora kolonier.
Det var stort någonting det så här om att
eller ja. Var så här 100 krabbor per kvadratmeter eller något sånt.
Ja.
Så att, förstår man att det är väldigt invasivt.
Det låter ju väldigt invasivt, men jag tycker det är väldigt härligt att den äter kontinuerligt. Alltså är inte det en sån, det är ju en riktig monster krabba. Hela vägen från Asien har den kommit bara ätit sig in i Sverige.
Jag tycker man känner sig lite maktlös, för på något sätt, vi ska prata mer sen om fisk och vad man kan äta och hur man ska fiska och så vidare. Men det här är ju väldigt långt från konsumenten. Den har ju förmodligen antingen kommit det här spekulerar jag då, men via typ barlastvatten eller kanske via förändrade klimat i havet på grund av klimatförändringarna.
Och det är ju just väldigt många asiatiska arter som är på, som de asiatiska eller japanska ostronet har ju spridit sig över hela svenska västkusten. Sen är vi andra amerikanska, som den amerikanska kammaneten tog ju också helt över hummen. För några år. Amerikanska hummen. Men, och det är ju, alltså den värsta tror jag av alla, det är den här lejonfisken som finns. Den är ju inte i Sverige utan det är i Karibien. Och den är tydligen helt mördarfisk som bara äter allt. Och den har ju spridit sig, alltså det är typ det största hotet för de karibiska haven. För den bara äter.
För biodiversiteten.
Ja, liksom. den, och den är giftig dessutom. Den är väldigt, ser väldigt cool ut, men den är liksom en riktig mördarfisk. Liksom.
Ja, för det stod det om den här krabban också, att det är inte bara det att den äter tång och sånt, utan den äter också andra krabbor. Ja, dels andra krabbor tror jag, små krabbor och ägg och så vidare från andra arter.
Mm. Och sen, ja.
Men det, men nu, men man i har ju bara gjort ett första fynd ju. Men.
Ja, så vi kan hoppas att den inte liksom sprider sig så mycket. Men vi tänker ändå att om man då spenderar sin sommar nu inför sommaren, om man spenderar den på västkusten, då kan man ju hålla utkik efter den här penselkrabban. Och då ska man kolla efter en krabba med en fyrkantig sköld som har glesa, mörka prickar och hårtofs. Och den här hårtofsen är där pensel, där den fått sitt namn ifrån.
Mm.
Och hittar man en sån krabba så kan man ringa eller mejla, kontakta Sven Lovén Center för marina vetenskaper och rapportera fyndet. Forskare hoppas på ett systemskifte inom klädindustrin genom att tillverka kläder som istället för att släppa ut växthusgaser kan binda växthusgaser från atmosfären och då bli klimatneutrala. Mm. Och då tänkte jag på dig, Ellen, när jag läste det här, för att det är nämligen ett forskningsprojekt som heter From Air som handlar om att binda metangas och använda det kolet för att tillverka kläder.
Okej, vad gör de då?
Polyester? Ja, som Lena Marie Jensen då är koordinator för det här projektet, och hon säger då att idag står hälften av alla textila fibrer är syntet och tillverkas då av fossila råvaror. Alltså plast, tänker jag väl.
Ja, visst.
Men att man nu då ska använda metan, och det är ju, jag tänker bara, jag har en fråga egentligen om det här till dig då, som är det stor skillnad på att använda metan och koldioxid?
Nej. Nej, alltså, eller ja. Det är klart att rent tekniskt är lite olika saker. Men att använda metan antingen från deponigas till exempel. Alltså att man samlar in det från gamla soptippar. Framförallt i tredje världen eller ja, i resten av Europa där det fortfarande är jättevanligt med deponier. Så är det en lätt tillgänglig liksom, ja, växthusgas som man absolut kan använda som kolråvara.
Och då är det fördelen då med metan jämfört med koldioxid är ju att det har större greenhouse warming potential.
Exakt.
Så då kanske man kan få en lite snabbare effekt på klimatet.
Eventuellt. Men jag läste också i veckan att man hade börjat färga kläder. Alltså när man gör färgning av textilier så använder man väldigt mycket kemikalier och väldigt, väldigt mycket vatten. Och det här är ett superstort problem i många länder där det släpps ut då mycket orenat vatten i naturen. Men att man istället har kunnat använda koldioxid som lösning, eller som medel. Liksom. Att man tar koldioxid och färg och behandlar textilien. Ofta också bara syntetiska textilier. Och så blir den färgad och så får man inget avlopp. Utan bara fast avfall.
Ja, lite samma som det här med
när blästringen.
Med blästringen, ja. När man kan spruta koldioxid på sin båt till exempel. Ja. Okej. Okay.
Så det finns mycket inom textilindustrin som kan bli hur spännande som helst. Sveriges miljöpolitiska karta håller på att skrivas om. I veckan avgick ju Sveriges vice statsminister, tillika miljö- och klimatminister Åsa Romson, som språkrör för Miljöpartiet. Och Isabella Lövin valdes nu i helgen till hennes efterträdare. Och Lövin har sagt att hon vill att partiet ska byta strategi och lägga mer fokus på långsiktiga miljöfrågor. Och att, så har hon uppgett att partiet är sugna på infrastrukturministerposten istället för klimatministerposten. Och för Löfven kommer ju nu att bilda Löfven och inte Lövin. Nej. Alltså. Det har ju sagt att han ska bilda ny regering nu innan maj är över. Så det är bara 2 veckor kvar. Och det är ju fortfarande helt oklart då hur den kommer att se ut och vilka nya ministrar som kommer att ingå och eventuellt nya ministerposter.
Men Lövin tror alltså att Miljöpartiet kan ha större påverkan genom att ha infrastrukturministerposten då?
Ja, tydligen.
Ja. Det är ju ändå, ja, det är klart.
Men det är väl det här med fossilfri fordonsflotta och liksom hållbar mobilitet.
Det är ändå en tung post där man kanske också kan ha ett lite mer givet fält att jobba i. Medan det mer andra konkret, kanske är mer, ja, mer konkret än vad det andra är. Men det är ju också, jag vet inte riktigt exakt hur arbetet går till i, med de olika ministrarna. Men.
Nej, men jag tycker också att det var spännande. Tidigare här i maj så gick ju på Vänsterpartiets kongress så antog de en ny klimatomställningsplan. Och att de själva då tycker att, att det är den mest ambitiösa och realistiska planen.
Ja, surprise.
Som lagt fram i Sverige då. Och ja. De, så att de försöker ta, jag tänker att nu när Miljöpartiet har så lågt förtroende som de har och att de tappar massa stöd och så vidare, så måste ju andra partier gå in och visa att de själva har en klimat- och miljöplan som folk kan hålla sig till. Om, nu, jag menar, om man antar att folk som har röstat på Miljöpartiet tidigare har ett intresse för miljö- och klimatfrågor, så om man vill vinna över dem till något annat parti, så bör man ju fokusera på att kommunicera sin...
Ja, och det känns som att, eller vad jag uppfattar så är det ju mest, Vänsterpartiet har gått ut ganska hårt, men det känns även som kanske Centern gör ju ibland lite sådana försök att, eller jag vet inte, de är ju ganska, eller fokuseras ju rätt mycket på miljöpolitiken då. Absolut. Och då är det väl liksom, Miljöpartiet är ju väldigt mycket ett mittenparti, så högermiljöpartisterna kan ju gå åt Centern och vänstermiljöpartisterna kan ju gå till Vänsterpartiet.
Ja, Annie Lööf gick ut här i Aftonbladet nu och alltså partiledare för Centerpartiet och sa under rubriken "Sluta bråka, det är dags att börja jobba" till Miljöpartiet. Ja. Att, och så formulerade hon Centerpartiets miljöpolitik då kring och hela landet och företagare och så vidare. Så att, och även faktiskt Sverigedemokraterna kommenterade Miljöpartiets blåsväder, inte så mycket genom att kommunicera sin egen klimat- och miljöpolitik, men kommenterade att det var skönt att se krisen från den andra sidan. Okay. Eftersom att de ju själva är mer vana vid att vara ifrågasatt.
Ja, det kanske de har rätt i och för sig. Men det är också intressant, för där ser man ju väldigt tydligt att Centerpartiet fokuserar ju, ja, men hela landet är ju deras liksom landsbygdspolitik som ändå är ganska framstående, eller så här, viktig för dem som parti. Men också det här med företagen, hur viktigt att de är med. Medan när man läser Vänsterpartiet så handlar ju det väldigt mycket om att företagen och industrierna är ju stora problem och vi behöver ett liksom systemskifte och tillväxt, evig tillväxt funkar inte. Och alltså...
Men det som faktiskt är Vänsterpartiets klimatomställningsplan, deras tre huvudpunkter var dels då grön jobb och arbetstidsförkortning. Mm. Energiomställning och vägen till en fossilfri framtid. Och som sista punkt att hålla ihop landsbygd och stad.
Ja, så det är ändå lite lika.
Så det är ändå inte helt olika.
Men vägen dit kanske ser lite olika ut beroende på vilket parti man då väljer att rösta på.
Ja, jag tycker i alla fall att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur de olika partierna hanterar det här nya Miljöpartiet och Sveriges nya miljöpolitik. Och efter de nyheterna så går vi över till veckans tema som är fiske. Sommaren 2014 kom de första larmrapporterna om att den svenska västkusträkan blivit rödlistad på WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur. Men åsikterna har gått isär om huruvida det var ett rimligt beslut eller inte. När jag pratade med både guider och forskare i den svenska nationalparken Kosterhavet så sa guiden, en Greenpeace-aktiv fältbiolog, att hon inte åt räkor. Medan den här forskaren sa att han tyckte att man inte skulle undvika räkor från Kosterhavet. Å andra sidan ska jag också tillägga att den här guiden nog inte åt några animaliska produkter eller biprodukter i allmänhet. Och att den här forskaren såklart är lite bias då han ju själv bor på Kosteröarna och säkert känner en och annan fiskare. Men eftersom att hans åsikt passade min så adopterade jag den och har alltså fortsatt äta kosteräkan hela den här tiden. Men jag vet inte om det har varit rätt eller fel.
Nej, det var ju väldigt... jag råkade faktiskt precis när det där beslutet kom att rödlista räkan, västkusträkan, så gjorde jag ett arbete om fiske, ett helt annat arbete, och åkte till Smögen och intervjuade fiskare. Och då var det ju, för det första var det ganska komiskt för att det var... De var extremt skeptiska för de trodde först att vi var Greenpeace-aktivister och stormade ut argt. Och bara, vad är ni från Greenpeace? Ja, så var det ungefär. Men det var vi ju inte då. Vi sa att vi gjorde ett arbete i ekonomi, inte miljövetenskap. Och så fick vi då prata. Och då pratade vi med den här fiskaren. Han var ju djupt bekymrad. Han pratade säkert en och en halv timme om allt... Bara om räkan då.
Men ni var där och ville fråga om andra saker?
Vi ville fråga om ett fiskesystem. Alltså ett system som man tänkte införa inom fisket för att få det mer hållbart. Men han ville mest prata om räkan. Och han påstod ju då förstås att det var inte alls behövligt att ha det förbudet. Och jag vet också folk på Havsfiskelabb i Lysekil som sa att det var inte motiverat att rödlista den.
Inte på det här området? För det är väl rimligt längre ut? i Nordatlanten till exempel. Eller det området som innefattas av Västhavet. Det är väl i andra områden som det finns, eller så har jag förstått det.
Ja, det verkar ju som att nu den räkan som har blivit grönlistad nu är ju just den svenska västkusträkan. Inte den danska till exempel är fortfarande rödlistad. Jag tror den norska var kanske gullistad. Så det är ju just att de svenska fiskarna kände sig, först och främst kände de sig orättvist behandlade för de tycker att de har gjort ett bra jobb. Men å andra sidan så har de ju nu också blivit grönlistade för att de har infört ännu mer så här selektiva redskap. De har fredade områden där de inte trålar. För det är ju det att man trålar ju mycket efter räka. Och en trål är ju en jättestor liksom håv som man släpar i havet. Och ibland, alltså, för det mesta tror jag man trålar liksom, inte bottentrålar då, utan trålar i vattenmassan. Mm. Och det är ju inte lika farligt, men det är klart att det inte är det mest selektiva. Det värsta är ju när man bottentrålar, för då drar man ju längs botten. Typ torsk och sånt, man trålar torsk, då är det ju längs botten. Och då skrapar man ju upp hela, det är ju som att skövla skog för att få älgarna liksom. Men så jag tänker ändå att det fanns kanske en legitim kritik eftersom de nu ändå har gjort någon slags förbättring och då blivit grönlistade. Mm. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag verkligen. Har du pratat med några fiskare efter det här? Nu kom ju den här grönlistningen bara förra veckan.
Så att ja, så det. Jag har inte hört. Men jag tyckte att det var ganska roligt. Ett citat från när de blev rödlistade. Ja. Då säger en fiskare att om WWF, att de är en fundamentalistisk, populistisk organisation som inte vet vad de sysslar med. Så att det var ju inte så poppis. Men nu tror jag att de också har, det har ju varit ett stort problem inom fisket att forskare, beslutsfattare och fiskare inte har samarbetat. Mm. Fiskarna, man måste tänka på med fiske att i början var det ju ett väldigt fritt yrke. Du stack ut, du var för dig själv, du kunde fiska hur mycket du ville, vilka tider du ville. Och sen började ju folk vilja lägga på regel på regel på regel liksom. Vilket behövs för att det var ju helt ohållbart så som det var.
För att det blev fler och fler fiskare från början så behövdes det såklart inte.
Ja, eller inte fler och fler fiskare men större kapacitet på båtarna. Färre fiskare men väldigt, väldigt effektiva båtar och med GPS som kan söka efter fiskarna och så vidare. Så jag tänker att det är ändå viktigt att ha den bakgrunden att fiskarna har, så som de har börjat sin karriär är väldigt annorlunda så som mot att de slutar den. För de flesta fiskare är ju 55 plus liksom. Mm. Så de har ju varit väldigt emot alla regler. Vilket har ju gjort att de gör, förmodar jag, nu ska jag inte säga att de fuskar. Men jag tror att väldigt många har varit väldigt skeptiska mot reglerna. Och forskare och beslutsfattare i allmänhet. Men jag tror att i och med det här så tror jag att WWF har samarbetat med fiskare. Och att fiskarna själva tar fram selektiva redskap och samarbetar med forskare. Kring hur man kan göra det här på bästa sätt och så vidare. Och det tror jag är en jätteframgång för det svenska räkfisket.
Alltså mycket hellre att det är så. För i Frankrike, eller jag tror att det var i EU generellt, så försökte man införa det här med övervakningskameror på fiskebåtarna. Och då bara känns det som att man, att det inte är det typ av samhället som vi vill ha. Där man liksom måste... Tänk om någon satt och filmade mig när jag jobbade hela tiden för att se till att jag...
inte gick in på Facebook.
inte skickade någon mail till någon kompis liksom. Utan att jag hela tiden jobbade... Jag menar så, det är mycket bättre att bygga förtroende mellan beslutsfattare och de som faktiskt arbetar.
Ja, precis. Och det tror jag är en jätteviktig. För det finns ju inga nästan i varje fall inte i Sverige som... Alltså som förstås är det fiskarna själva som gynnas mest av att det finns mycket fisk. Mm. Så det bör vara en ekvation som går väldigt bra ihop. Bara man har samma förståelse. Och det tyckte jag, det finns ett jätteschysst projekt också i Koster där, i Kosterhavet. Där de har en samförvaltning kallas det. Och där får fiskarna gå kurser i marin ekologi. På Kärnö marina laboratorium som finns utanför Strömstad. Och sen får forskare och beslutsfattare följa med på båtarna. Och då uppleva hur det är att vara en yrkesfiskare.
Ja.
Så att man ska, det är ju ett väldigt härligt projekt liksom. Ja. För att det är klart att fiskare måste ju kunna, alltså att fiska utan att vara medveten om hur havet ser ut. Det är klart att man inte gör rätt.
Nej, om man inte har tillräcklig.
Och det är svårare att ha kunskap om havet än till exempel om du brukar skog så är det väldigt uppenbart.
Man ser ju. Ja. Som älg.
Som
älgjagare så tror man inte att lösningen är att hugga ner alla träden. För
nej, och dra ut älgarna. Nej.
För jag var faktiskt med en gång och fiskade med en kosterfiskare innan nationalparken infördes, alltså innan 2009. Och då var ju restriktionerna mycket mindre och jag tror att det här samarbetet hade ju uppenbarligen inte påbörjats. Och då var det ju liksom rent olagligt hur vi bedrev fiskningen den natten som jag var ute med honom. Vi bottentrålade på ett ställe där man absolut inte får bottentråla. För att han visste att kustbevakningen var inne i stan den dagen.
Oj, hur kom det sig att du fick vara med?
Han visste nog inte att jag skulle
miljö
prata om det i radio. Nej. Men och jag tror inte att det går till så länge. Jag tror faktiskt att det har skett en attitydförändring på Koster sen nationalparken infördes.
Ja, det kan nog mycket väl stämma. För det är ju, och det är ju mycket sånt. Man har ju haft en sån liksom pervers incentive structure, som det heter på engelska. När liksom incitamenten är helt emot det som de borde vara. Liksom. Istället för att öka bestånden så vill man liksom jobba mot myndigheterna och minska bestånden. Alltså, en jättemärklig situation. Men man kan ju, om man inte vill äta viltfångad fisk, för det är ju där som, alltså, räkor är ju vildfångade och många fiskar som vi äter är ju vildfångade. Men det finns ju även odlad fisk som vi, som har växt mycket, och i Kina odlar de ju jättemycket, och många tror ju att det här ska vara liksom the greatest thing, liksom. Men där är det ju också många problem.
Mm. Men mest fisk odlas i, fortfarande ändå i Norge, och näst mest i Chile. Och sen kommer väl Kina efter, tror jag.
Nej, det är så. Mm. Mm. Ja, Chile.
Vad det gäller lax i alla fall.
Vad det gäller lax, ja. Och lax, kan vi då säga att det finns ingen grönlistad lax vilt. Och jag tror inte heller odlad, faktiskt. Om jag, jag läste den här WWF-guiden nu, om jag kommer ihåg rätt så var det så. Och det är ju för att lax är ju högst upp i näringskedjan.
Mm.
Och ofta, där kan man veta att skillnaden på ekologiskt odlad lax och oekologiskt odlad lax, det hörde jag också på Willys, var jag och handla, och då var det några så här, fisk, några som jobbade där som var så här: odlad, ekologiskt odlad lax, vad kan det, det kan man väl inte ha vadå ekologiskt, alltså de var verkligen så här: hur kan det vara?
De var skeptiska i
men de fattade inte det vad, hur det var. Kunde vara, vad är det som är ekologiskt liksom. Då kan vi ju tala om för er att ekologiskt, där försöker man då använda, ja men dels inte fiskfoder, fast man använder viss del fiskfoder, men då är det verkligen så här fiskrens och sånt, småfisk som inte kan användas något annat. Medan så oekologiska laxodlingar använder ju väldigt mycket fisk. Alltså de använder ju 3 gånger så mycket fisk för att mata laxarna som man får ut lax.
Såklart.
Såklart, precis som med kött, kor och grisar och så vidare. Men sen är det ju också ett stort problem att man har mycket antibiotika för de mycket sjukdomar och det läcker ut. Och laxlus är ett väldigt stort problem. Och då använder man en fisk som äter laxlusen i ekologiska odlingar istället för antibiotika. Men det är fortfarande så att det kan sprida sig till andra fiskar, och det blir övergödning för det är mycket näringsämnen som läcker ut från de här odlingarna och så vidare. Men ja, jag tänker att det är mycket. Nu har vi pratat
men jag har
här.
Faktiskt en kompis som jobbar på en sån här laxodling i Norge. Han är dykare och är alltså i de här näten då. För de måste, alltså laxen odlas i stora nätbassänger i havet. Och det här nätet måste ju vara tätt, annars så flyr fisken. Och de måste, som du säger, flyttas ganska ofta, för det är så mycket avföring som trillar ner, eller vad man ska säga, så att botten dör helt, liksom. Så man måste flytta på dem. Men det är klart att det är rent äckligt generellt kanske att simma runt bland ett tätt hav av laxar i de här näten som han måste göra för att kolla att näten är hela. Men han har också beskrivit att de här laxarna inte mår bra. Alltså inte bara att, det är klart att de lever tätt, men fiskar simmar ju tätt i stim, så det är kanske inte det, utan det är snarare att man ser mycket missbildningar, att de är dåliga på att simma, att de inte ser någonting, eller att de har stora tumörer. Och, alltså det inte ser ut som frisk fisk.
Nej, och det är ju ett jätteproblem att fly de här fiskarna från näten. Då kan de para sig med vilda laxar och då sprida såna här, alltså gener som inte är så hälsosamma till den vilda fisken och försvaga det beståndet. Så det finns många, och där kanske fördel skulle vara att ha fiskodlingar på land. Men sen ur djuretiska så kanske man också kan tänka att det är kanske inte så schysst att ha laxarna på det här viset. Men det är ju en annan fråga. Men vi tänkte i alla fall att man kan ge lite tips kanske på vad man ska tänka på om man vill äta fisk.
För de har släppt en ny lista här nu väl?
De har släppt, WWF har släppt 2016 års lista, där de i och för sig fortfarande har rödlistat räkan, så jag vet inte riktigt. Men den svenska räkan ska vara okej enligt uppgift. Men annars som man kan tänka på är ju då, ska du äta eller odlad fisk, så välj kravmärkt eller alltså ekologisk odlad fisk. Men sen är det bra att äta långt ner i näringskedjan. Lax till exempel är ju oftast inte så energieffektivt. Då är det bättre att äta, blåmusslor är inte en fisk, men det är ju fortfarande väldigt bra. De renar havet, det är långt ner i näringskedjan. Sill kan man nog äta med ganska gott samvete. Äter också ganska mycket plankton och lite räkor kanske. Och sen så kan man framförallt tänka på att alltid kolla om det du äter har trålats eller inte. till exempel om du vill äta havskräfta, se till att välja burfångad havskräfta. Inte trålad havskräfta, för havskräftor lever ner i sedimentet, ner i leran. Så där har du ju dratt upp dem. Och samma sak gäller torsk. Välj krokfångad torsk, inte trålad torsk och så vidare. Sen så kan du ju då förstås gå in och kolla WWF:s guide. För där får du ju många. Och var också uppmärksam på att en fisk kan vara rödlistad i olika regioner. Så bara för att den är grön i en region behöver inte vara att den är grön i alla. Så du måste kolla alla. Man ska kolla grön, gul och röd för att liksom vara helt säker.
Men och det man ska säga framförallt är väl att man ska undvika till exempel tonfisk, som väl ändå fortfarande är en ganska vanlig matfisk i Sverige.
Ja, men det finns till och med, viss tonfisk är gullistad bara. Så det finns ju värre, sämre. Om man verkligen älskar tonfisk så kan man välja den gullistade då. Även om det är väl ingenting jag skulle rekommendera. Jag har ju själv bestämt mig för att inte äta någon fisk förrän jag tycker att det känns som att det är riktigt hållbart. Men det kanske dröjer några år till. Men det verkar ju som att vi är på någon slags väg i varje fall framåt.
Med de råden om fiske från Vera och WWF så avslutar vi dagens program av Supermiljöpodden. Glöm inte att gå in och prenumerera på oss i din podcast-app. Hej och tack från Vera Telemo och Ellen Palm.